I spindelns nät av Ingrid Kampås, inläst av Anna Thulestedt för Saga. Prolog. En svordom hörs när någon i den trängande hopen av karar nedanför avträdet blir trampad på tårna, genast hyschad av en dovt väsande viskning. Strax är återigen mörkrets enda ljud, de som den nordvästliga vinden åstadkommer. Ett ständigt vinande och, som med den regelbundenhet som om den tog fart och sats, extra kraftiga byar. Det är en kall natt. Vinden överröstar männens spända och ansträngda andhämtning och döljer ljuden från fötterna när de från den branta klippslutningen hissar sig upp längs murens skrovliga stenar. Inte heller hörs skramlet från musköter, svärd och värjor. Två av dem bär stridshammare. Någonstans till vänster knekar en gren oupphörligt. Vinden gör vad den kan för att skilja den från dess stam. Skitstanken runt om är kväljande, men har som fördel att den så påverkar männens sinnen att de glömmer kylan som tränger in genom kjortlar, tröjor och hosor och får deras blodkärl att dra ihop sig av frusenhet och spänning. Samtidigt har skuggan klivit in i skrivarrummet, endast lyst av en dämpad rovlykta. Vindens ljud har dolt dörrens och golvplankornas knarrande. Den stora, grove under fällen snarkar. Genom den öppna munnen drar han in livet i ljudliga andetag för att strax blåsa ut igen. Han drömmer. Drömmar av minnen och erfarenheter sammanblandade. En rörig och märklig fantasi snurrar allt det runt som hans hjärna hunnit lagra genom åren, i det som hittills varit hans liv. Han sover och drömmer. Märker inte närvaron av en annan mänsklig varelse. Vet inte att snart ska allt vara svart. När dolken väl är höjd finns varken liv att inandas eller drömma mer. Vinden kom från nordväst. Ute på Kattegat tog den sin styrka och förde med sig kylan, mörkret och ödsligheten i salta byar in över slottet. Där stoppades den av murarna och tvingades söka sig runt, men också mellan och in i de öppningar och springor som fanns. In genom det otäta fönstret i kammaren, där Johan Esberg vaknade med den huvudvärk som vinet ger. Bredvid honom låg hustrun Berta och sov. Möjligen var det vinden som väckte honom eller att han hört henne snyfta. Han ville ha sträckt ut sin hand till henne, men hindrades av vetskapen att hon skulle ha blivit ännu mer förtvivlad om hon tvingats erkänna för honom att sorgen ännu var henne så levande och nära. Eller så tänkte han så bara för att minnen av det han berättat under gårdagen blev för starka för honom. Johan var 40 år. Medan han frysande drog fällen högre upp till hakan tänkte han återigen resignerat på det faktum att någonstans ska en man leva sitt liv och att det åtminstone inte varit mycket varmare i Lübeck. Han slöt ögonen och försökte somna genom att ta till ett av sina somna inknep, att tänka på moderns kornmjölsgröt. Men det fungerade inte. Han var klarvaken, spänd. Det fanns en spänning inuti honom och en spänning i rummet. Något han kände, men där han ändå inte kunde vara säker på sina känslor. Ibland kunde det vara svårt att sätta fingret på var sådana aningar kom ifrån. Om man skulle gissa, där i mörkret, när det ännu var några timmar kvar till massmorgonen, skulle dagas, detta år 1535, så berodde hans oro på att det var denna dag som Friedrich Schmidt skulle resa sin väg. Johan skulle sakna honom. Schmidt hade kommit vandrande vid jultid. Ifrån november och ända till strax efter nyår hade svenskarna stått runt slottet och Schmidt hade gått genom belägrarnas led i gryningen när svenskarna inte var på sin vakt. Slottsporten hade slutit sig om den obeväpnade Schmidt när solen steg över östra muren. Herr Truid ropades till av hirdvakten som var i tron att detta var ett sändebud från Christian. Även Johan blev tillkallad för de brev som eventuellt skulle behöva skrivas och mötte upp i stora salen. När han kom satt redan Truid på sin bänk vid ekbordet och hade den febrila.